Det är ju en nåd att få stå här utan att vara på riktigt än. Men det är stort. Det är med ödmjukhet jag ställer mig här. Ja, det är svårt att beskriva, men det är gott att vara här. Vi ber tillsammans. Herre Jesus, jag tackar dig för den här stunden. Tackar dig för den här förmiddagen. Tack för vad du vill göra här denna morgon. Tack helige ande för att du är den som rör vid oss. Tack för att du just nu öppnar upp för vad ditt ord kan få göra i våra liv. Låt mig få vara en kanal för vad du vill säga, Herre. Tack för att det handlar om dig och inte om mig. Amen. Har ni någon gång upplevt Gud så här extra starkt? Verkligen blivit berörd på djupet? Guds kärlek så påtaglig. Hans kallelse så verklig. Och alla bördor bara bortlyfta. Känner man, nu ska jag förändra världen. Och så vaknar man nästa morgon och tänker, men vad nu då? Vad hände? Och så känns det som att det var så avlägset. Kanske har det hänt dig många gånger. Kanske har det aldrig hänt dig. Kanske är Gud alltid lika levande för dig. Jag tror att dagens text, eller det som jag har valt som dagens text, vill utmana oss att komma närmare en sån tillvaro. Alltså inte en tillvaro där det känns försvunnen, utan en tillvaro där Gud alltid är lika nära. Går det? Vi läser ifrån Petrus andra brev från vers första kapitlet från vers 2 framåt. Nåd och frid åt er i allt rikare mått genom kunskap om Gud och Jesus vår Herre. Ty allt som leder till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som i sin härlighet och kraft har kallat oss. Han har gett oss sina stora och dyrbara löften för att ni, tack vare dem, ska bli delaktiga av gudomlig natur sedan ni kommit undan det fördärv som begäret drar med sig i denna värld. Så sök därför med all iver att till er tro foga styrka, till styrkan kunskap, till kunskapen självbehärskning, till självbehärskningen uthållighet och till uthålligheten gudsfruktan, till gudsfruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek. Ty om allt detta finns hos er och får växa till, blir er kunskap om vår Herre Jesus Kristus inte overksam utan bär frukt. Visst är det en vacker bild som Petrus målar upp. Då blir er kunskap om vår Herre Jesus Kristus inte overksam utan bär frukt. Vi pratade lite om den här texten på bönen här i torsdags. Och vi fastnade lite för ordet Guds fruktan. Vad är det för något egentligen? Det är där som Petrus tar sitt avstamp i den här texten. Allt som leder till liv och Guds fruktan, säger han. Det är inte direkt ett ord som gör sig rättvisa. Guds fruktan, det betyder inte att man ska vara rädd för Gud. Om man ser på andra ställen i Nya Testamentet där det grekiska ordet då översätts, så översätts det ibland till fromhet. inte heller alltid så där lätt att förstå. Men dess ordets fulla innebörd, det är att bli mer lik Gud. I engelska översättningar står det godliness, att efterlikna Gud. Gudsfruktan, man skulle kunna säga att det är själva kärnan i det kristna livet, komprimerat till ett enda ord. När Paulus skriver till Timoteus så säger han: öva dig i gudsfruktan. Öva dig i. Så gudsfruktan, det är inte någon slags andlig lyxvara för få utvalda kristna, utan var och en som bekänner sig till Kristus kan få mer gudsfruktan i sitt liv. Alltså att med Jesu hjälp bli mer lik Gud. Det är en väldigt innehållsrik text som vi har här idag. Och jag läser de två första verserna igen. Nåd och frid åt er i allt rikare mått genom kunskap om Gud och Jesus vår Herre. Ty allt som leder till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som i sin härlighet och kraft har kallat oss. Vi lever ju minst sagt i ett kunskapstörstande samhälle. Det går att få kunskap om nästan vad som helst genom att bara klicka lite på mobilen. Vi har nästan all världens kunskap tillgänglig för oss i vår ficka. Vi kan ha hur mycket kunskap som helst, men kunskap i sig själv, det leder inte till någonting. Den behöver omsättas. Om du skulle hemma i soffan sitta och titta på Postkodmiljonären och du kan varenda svar, så ger det dig ändå ingen miljon, för du måste vara med i själva programmet. Kunskapen om honom talar vi om här. Kunskapen om Jesus. Om hans stora och dyrbara löften. Medan kunskapsnivån, man skulle kunna säga att den stiger i vårt land när vi har möjlighet att få kunskap om så mycket mer. Så samtidigt så verkar kunskapen om Gud sjunka. Men oavsett vår kunskapsnivå så kan Gud göra någonting med det. Det är han som har kallat oss, läste vi i texten. Och när Gud kallar, då möjliggör han också. Genom att vi lär känna Jesus så blir vi mer lika honom. Vi har fått del av Guds stora och dyrbara löften. Och vi har dem här i Bibeln, fullt av dem. För att vi tack vare dem ska bli delaktiga av gudomlig natur. Nästa spännande uttryck, gudomlig natur. När man pratar om något eller någons natur, så är det inte vad man har utanför fönstret man pratar om, utan det är de egenskaper som bestämmer ett beteende eller ändamål. Det ligger i sakens natur, brukar man säga. Det är ett begrepp som har tolkats och definierats ända sedan antiken. Och det har också genomgått många olika betydelseförskjutningar. Och idag kan det vara ett ganska mångfacetterat och som säga, ideologiskt laddat ord så. Men innebörden i vad Petrus vill förmedla, det är att när han säger att vi ska ta del av gudomlig natur, det är att vi ska bli vad vi redan är i Guds ögon. Vi ska bli vad vi redan är i Guds ögon. När vi lämnade våra liv till Jesus så lämnade vi den här världens begär bakom oss, vilket blir en förutsättning för att ta del av gudomlig natur. Kanske är det något vi behöver göra gång på gång. Lämna den här världens begär bakom oss. För att vi ska bli vad vi redan är i Guds ögon. Så att ta del av gudomlig natur, det är inte målet. Det är själva starten. Det blir grundförutsättningen för vårt fortsatta liv med Gud. Så sök därför med all iver, skriver Petrus. Jag kommer följa texten vers för vers egentligen. Så skriver Petrus, sök därför med all iver. Har ni någon gång sökt någonting med all iver? Jag tror, då vill man verkligen ha något. Och när vi är här i texten, då kommer vi till någon slags steg i tron, eller man ska säga. Petrus, han målar upp en fantastisk bild där resultatet blir ett liv som inte kan vara ofruktsamt. Och ni som var här och lyssnade på Markus förra helgen, så sa han att om man ska akta sig för böcker som har titlar likt 7 nycklar till ett äkta liv eller 10 steg till en djupare tro och sånt. Jag tror det var Markus som sa det, och jag håller med om det. Det finns liksom ingen genväg till ett perfekt liv med Gud så. Och i första anblicken på den här texten så kan det kännas som att Petrus gör något liknande. Men jag tror att det är mycket större än så. Jag läser de verserna igen. Sök därför med all iver att till er tro foga styrka. Till styrkan kunskap, till kunskapen självbehärskning, till självbehärskningen uthållighet, till uthålligheten gudsfruktan, till gudsfruktan broderlig omtanke, till omtanken kärlek. Ty om allt detta finns hos er och får växa till, blir er kunskap om vår Herre Jesus Kristus inte overksam utan bär frukt. Tro, styrka, kunskap, självbehärskning, uthållighet, gudsfruktan, broderlig omtanke och kärlek. Om allt detta finns hos er och får växa. Så det ena, det hänger ihop med det andra. Och liksom, det är ingen stege man ska klättra upp för. Och sådär, nu har jag klarat självbehärsningen. Då tar vi nästa. Så funkar det inte. Jag har ganska länge i mitt liv sett mig som en ganska uthållig man. Jag har haft ganska lätt för att inte så här brusa upp eller sådär. Och var ganska lugn. Och sen fick vi barn. Och man får inte riktigt sova som man vill. Och man blir en annan människa och kände, men vänta nu, vad hände där? Jag hade ju klarat av uthålligheten. Det är inte så det funkar. Men det börjar med vår tro. Det är grundstenen. Att vi har accepterat Guds kärlek för oss. Tro skulle man kunna beskriva som en gudagiven gåva att lita på Kristus för frälsning. Och till vår tro då ska vi foga styrka. När man fogar något så för man samma det. Styrka är också ett lite knepigt ordval här. Folkbibeln översätter till dygd. Det är inte mycket lättare ord att förstå det. Men om man kollar på det grekiska ordet så betyder... Jag kan inte så mycket grekiska, men de som kan det har skrivit det. Att det betyder någonting likt förträfflighet. Ett ganska ovanligt ord i Nya Testamentet. Men det brukade användas för att visa på någontings fullbordan. Vad det ytterst var gjort för. Om man tar ett exempel med en kniv. Så en knivs styrka i det här sammanhanget, det är att skära. Det är det den ytterst är gjord för. En hästs styrka i det här sammanhanget då, det är att springa. Vad är då en människas styrka? Om vi kopplar till vad vi har läst här tidigare, så ser vi att det handlar om att i sitt liv på något sätt vara en reflektion av Kristus. Det är det vi ytterst är skapade för. För Kristus, han var människa i förträfflighet. Han var, det var hans, ja, den yttersta människan. Liksom. Om jag vill ha mänsklig styrka, då går jag lämpligtvis till ett gym och pumpar lite. Men för den här sortens styrka, vad behöver vi då? Det kan ni få fundera på lite själva. Vad behöver du för att få den här styrkan? Profeten Habakkuk, han skriver så här: Herren, min härskare, är min styrka. Han gör mig snabbfotad som gazellen, så jag kan löpa över bergen. Jag älskar poesin i den versen. Herren, min härskare, är min styrka. Till styrkan, kunskap. I folkbibeln står det insikt. När Petrus skrev det här, så fanns det på den tiden väldigt många falska lärare i omlopp. Och det bästa botemedlet mot falsk kunskap, det är inte mindre kunskap, utan det är äkta kunskap. Kunskapen om honom. Och som vi redan konstaterat, så är kunskapen om Gud och Jesus väldigt låg i Sverige idag. Även bland kristna tror jag att den sjunker. Och tro, det har också blivit en så personlig sak. Det handlar om, det är min tro, det är, jag tror så här. Men vår tro behöver tillföras kunskap, en djupare kunskap om Kristus. Sen kommer självbehärskning, allas våran favorit, eller hur? Jag tror i stort så handlar det om att kontrollera det man blir passionerad av, istället för att vara kontrollerad av passionen. Så äkta kunskap leder till självkontroll eller självbehärskning. Det finns en film som heter Ivan den allsmäktige. Det handlar om en man som får möta Gud i modern tid. Och så säger Gud åt honom att han ska bygga en ark på tomten utanför hans hus. Det är en komedi, men den har väldigt många bra poänger. Och han blir väldigt tveksam först. Och nej, det kan man inte göra. Men så kommer den ena saken efter den andra. Det fraktas dit massa virke, och han vet inte liksom var det kom ifrån. Hans skägg börjar växa. Han kan inte raka av det, för han ska likna Noah, för han hade tydligen skägg. Så. Men det är ganska humoristisk, de målar upp den här bilden, och familjen förstår ju inte riktigt vad det är som händer, och vid ett tillfälle så ber frun: Gud, låt oss som familj komma närmre varandra. Men det slutar med att ja, men han börjar bygga på den här arken, och han får en bok som heter Bygga ark för nybörjare typ. Och han börjar bygga på den här arken, och människor tror ju att han är komplett galen, och till slut så lämnar också familjen honom. Och så sitter hon, frun då, på en restaurang, och då får hon möta Gud där, som är en, han möter henne som en servitör. Och så hon vet ju inte att det är Gud. Börjar de samtala, och så frågar Gud henne då: om någon ber Gud om tålamod, tror du Gud ger henne tålamod, eller ger han tillfällen att vara tålmodig? Om någon ber Gud om mod, tror du Gud ger henne mod eller ger han henne tillfällen att vara modig? Och om någon bad för sin familj att de skulle komma närmare varann, tror du Gud fyller dem med varma sköna känslor eller ger han dem tillfällen att älska varandra? Jag tycker det är så talande ord, och jag tror det är så i detta sammanhang också. Det ligger så mycket i det att se lite längre, att se i ett annat perspektiv. Till självbehärskningen kommer uthållighet. Man skulle kunna säga att en utövad självbehärskning, det leder till uthållighet. Att vara uthållig i tron, det är en beundransvärd gåva som utmynnar ur en tro på Guds löften, att kunskapen om Kristus och erfarenheten av hans gudomliga makt, att det liksom det skapar en djupare medvetenhet om Guds kärleksfulla hand över en. Sen kommer vi tillbaka till gudsfruktan som nämndes inledningsvis. Det blir lite av ett bibelstudie här idag. För det grekiska ordet som används här om gudsfruktan, det är också ovanligt i Nya Testamentet. Om man såg till det hedniska språkbruket så var det här samma ord som de använde för religion. Och kanske är det så att Petrus använde detta ord för att markera mot alla de falska lärare som fanns där. Som de i det yttre var liksom korrekta i allt när det kom till att fullgöra sin plikt. Men de var långt ifrån korrekta när det handlade om att uppföra sig gentemot Gud och sin nästa. Så Petrus, han vill poängtera att äkta kunskap om Gud, det visar sig också i vördnaden inför Gud och respekten mot sin nästa. Det finns ingenting av religiositet över vad Petrus skriver. Utan han vill med sitt val av ordet gudsfruktan visa på en väldigt praktisk medvetenhet om Gud i varje del av livet. Så har vi broderlig omtanke. Gudsfruktan, alltså att vilja bli mer lik Gud, det kan inte existera utan broderlig omtanke. I första Johannes brev kapitel 4 och vers 20 så står det så här: om någon säger jag älskar Gud men hatar sin broder, då ljuger han. Till den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Det blir inte mycket tydligare än så. Och så har vi kärleken. Störst av allt är kärleken, eller hur? Jag tror många känner till vad det står i Johannes evangelium kapitel 3 och 16. Står det: så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Men känner ni till vad första Johannes brev 3 och 16 säger? Där står det så här: genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Också vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna. Det är väldigt starka ord som står här. Och jag tror att människorna i Skillingaryd, de kommer aldrig att tro att Gud är kärlek om de inte ser det i de människor som säger sig följa honom. Så jag tror inte det är för inte som att kärleken är det sista som Petrus listar här. Ty om allt detta finns hos er och får växa till, då blir vår kunskap om vår Herre Jesus Kristus inte overksam, utan bär frukt. Vi ska inte låta en känsla av misslyckande tränga på oss här. Det är lätt att känna så. Jag klarar inte det. Men det är ingen lista vi ska checka av. Utan det handlar om livet själv. Gud vill vara en del av varje aspekt i ditt liv. Han vill inte bara vara med dig här på söndag förmiddag. Det är väldigt lätt att vara kristen här, eller hur? Men Gud vill vara med dig varje dag i veckan. Han vill vara med dig i varje aspekt i livet. I det svåra, i det lätta, i sorgen, i glädjen, i frustrationen, i jublet. Det tror jag är vad Jesus vill säga här. Så det är ingen lista vi behöver pricka av för att bli kristna eller frälsta eller perfekta kristna. Men ja, Jesus, han vill på olika sätt hjälpa dig att leva livet fullt ut. Och oavsett hur stor eller liten din tro är, oavsett hur stor eller liten din kunskap om honom är, så kan Gud använda sig av den. Han kan få den att växa och han kan få dig att bära ännu mera frukt. När jag bad inför den här gudstjänsten tidigare i veckan, då upplevde jag hur Gud vill säga så här. Att sommaren, den är för många en tid då mycket sås in i våra liv. Och över tid är det väldigt mycket som har blivit sått in i båda våra församlingar här under en lång tid. Och jag såg som en bild över församlingen här, hur det regnade ner redskap över en. Och Gud, han vill ge er det redskap ni var och en behöver för att skörda. Och vi behöver från våran sida, vi behöver också ta emot de redskap som Gud ger oss. Samt låta Gud visa oss hur vi bäst använder de redskapen. Hur vi bäst tar del av gudomlig natur och bär frukt. Ska vi be tillsammans? Herre Jesus, jag tackar dig för att du vill så mycket mer än vad vi kan förstå. Tack Fader för att du vill vara del av våra liv fullt ut. Varje aspekt, Herre. Varje del i livet. Varje dag, varje stund. Tack Fader för de redskap du förser oss med. Tack Fader för att vi får ta emot från dig vad du har förberett, Herre. Hjälp oss att var och en bara vara öppna för vad du vill lägga i våra liv den här stunden, Herre. Helige Ande, jag ber dig, bara fall över oss. Amen.